Podplay. Och det här avsnittet är uppdelat i del 1 och 2.
Då när vi ses igen, jag mår psykiskt jättedåligt under den här. Alltså när jag lämnar honom så mår jag också så otroligt dåligt. Och tänker ju dagligen på hur jag ska ta livet av mig. Och att vara med honom dämpar ju de tankarna.
Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter jag män och kvinnor som anonymt berättar sin historia eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, vänskapsrelation, inom familjen eller på jobbet. Och vad är egentligen psykopati? I varje säsong gästar experter som berättar mer om det. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som sällan annars får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag är journalist, relationsterapeut och författare. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes. Veckans gäst är Klara. Välkommen hit till Älskade psykopat.
Tack.
Skulle du kunna börja med att berätta lite kort om dig själv men också vad det är du ska berätta om?
Ja, och jag heter ju som sagt Klara, 30 år gammal. Jag är lite så... Ja, jag har alltid varit en god och glad tjej som gillar att träna och bryr mig väldigt mycket om min familj och har varit en ganska så tuff, kanske lite kaxig tjej. Och jag ska väl berätta min historia om hur jag blev utsatt för våld av min före detta sambo. Och min berättelse återges ju också i en bok som ju är lite orsaken till att jag har hamnat här.
Och boken, vad har den för titel?
Boken heter Alla ska veta vem som dödade mig och är skriven av två journalister som heter Johannes Jakobsson och Eva-Lisa Wallin. Jag inser ju, ja, det är väl 2,5 år in i den här relationen, att jag kommer att dö här. Om ingenting händer, liksom, så insikten gick upp för mig att den här relationen kommer sluta först när jag dör. Och jag såg ju fortfarande ingen väg ut ur relationen. Men då tänkte jag att han ska åtminstone inte komma undan med det. Så jag började dokumentera våldet. Både i skrift och med bilder och så. Så att det var egentligen då jag tänkte att alla ska veta vem som dödade mig. Och det blev titeln till boken.
Vad hoppas du kunna hjälpa andra med som lyssnar på din berättelse? Vad ska de få med sig av det du berättar?
Ja, alltså, någonting som varit väldigt viktigt för mig är ju att synliggöra det som hände och berätta om det för att bryta väldigt mycket fördomar. Jag var ju själv, som sagt, jag har alltid varit en tuff tjej som har liksom stått upp för tjejer och kallade mig själv feminist ganska tidigt. Och jag förstod ju inte heller hur man fastnade i en våldsam relation. Jag tänkte ju också, som alla andra, att så, men varför lämnar man inte bara? Och jag tänkte ju också att det aldrig skulle kunna hända mig eftersom jag är ju en tuff tjej. Inte skulle väl jag tillåta mig själv att bli utsatt. Men det finns ju så himla mycket komplexa mekanismer i den här typen av relation som gör att man stannar och fastnar och tror att saker ska ändra sig. Så jag vill också visa det för att liksom bryta stigmat och ta bort skammen från det, men också för att synliggöra normaliseringsprocessen och det psykiska våldet som är så svårt att sätta sig in i utifrån.
Om du tar allting från början, du har gjort en väldigt bra beskrivning av hur du var som person och du var så här som person strax innan du träffar honom.
Mm. Precis, jag var ju 19 då och jag gick sista året i gymnasiet, läste naturvetenskap, hade ganska höga betyg, tänkte plugga vidare, massa planer för framtiden och så träffade jag honom på Tinder och åker hem till honom och vill laga middag och umgås och så sover jag över och vi har en jättetrevlig kväll. Han är supermysig, lite blyg skulle jag säga, charmig. Och han blev ju väldigt fort, väldigt så, alltså han smickrade mig och han var väldigt snabb i känslorna. Han tyckte ju att jag var fantastisk och underbar och kunde säga att han hade drömt om att träffa någon som mig och verkligen hyllade mig till skyarna. Och det följde jag ju för, som man ju gör. Så vi blev ett par, ganska snabbt. Och första tiden var ju fantastisk. Väldigt så gulliga meddelanden hela tiden. Det var ju verkligen så hyllande. Jag var ju himla stormande förälskad och jag vet att jag bodde hemma fortfarande. Så mamma och pappa såg att jag bara gick runt och liksom med världens leende. Han var ju ett par år äldre än mig. Inte extremt, men ändå några år äldre. Han läste på högskola och var på väg att ta examen då. I sin profil på Tinder då, har jag för mig att han skrev att han var väldigt spontan. Men han beskrev sig nog som en sån person som hade många projekt igång, var väl ett sånt sätt han skulle säga. Och han jobbade extra. Jag upplevde honom inte som skrytsam, men han var väldigt duktig på att berätta att han var väldigt bra. Att han hade liksom varit speciell och bra.
Så du bor hemma. Du är inte fyllda 20 år och är dina föräldrar glada när de ser dig?
Jo, men initialt är de ju det. När de såg det här stora leendet på mina läppar så tyckte ju de att det var kul. Jag tror att de retade mig lite grann också om att jag var så förälskad. Men de tyckte väl att han kanske var lite skum i början.
Jaha, på vilket sätt?
Han pratade ju ganska mycket om att han hade så mycket pengar. Och mamma och pappa frågade mig vid något tillfälle, så, men vart kommer de här pengarna ifrån? För att vi förstår inte vart han nu skulle ha fått alla de här pengarna från. Han har inga bolag liksom registrerade och man tittar upp, liksom, kollar på honom. Och så. De tyckte inte att saker och ting gick ihop. Men jag tror också att de flesta som träffade honom tyckte kanske nästan att han var lite mesig. Pappa hade en kompis som hade sagt det, att ja, man ser ju vem som har byxorna i det förhållandet. Och att jag då skulle vara liksom tuff och dominant och att han skulle vara nästan mesig. Så min familj, eller mina föräldrar, de var inget jättefan så. Men jag tror inte att de började oroa sig förrän först senare.
Och du sa att allting går fort och ni blir snabbt ett par. Kan du berätta lite mer om den här intensiteten och hur ser era dagar tillsammans ut?
Det var ju sånt som man gör när man är 19. Vi gick och festade och umgicks med kompisar. Gud, vad gjorde
du? Umgicks ni någonting hemma hos dig eller var du mer hemma hos honom?
Jag var betydligt mycket mer hemma hos honom eftersom han bodde själv. Så inte särskilt mycket hemma hos mig och med min familj. Och sen så flyttade jag hemifrån ganska tidigt efter att vi träffade också. Och då i princip flyttade ju han direkt in hos mig. Jag kan inte ens komma ihåg att det var uttalat att det skulle ske, utan det bara blev. Så vi åkte ju också på en solsemester väldigt tidigt. Och det var väldigt så. Jag skulle säga att vi gjorde ganska mycket tillsammans. Vi åkte ut och åt middag och vi åkte till en annan ort. Vi gick på liksom en nöjespark. Vi åkte till hans hemort och träffade kompisar och familj till honom. Så att vi umgicks väldigt intensivt och i princip hela tiden med varandra.
Hur gick semestern?
Ja, och där kan jag ju liksom, jag har ett väldigt så starkt minne av någonting som nu är ett, jag skulle säga att det är värre än en varningssignal. För att vi tog tåget till flygplatsen och jag, det är väldigt fullt, vi liksom kommer sent eller så till tåget. Det är på väg att gå så att vi får platser inte bredvid varandra. Och personen som sitter bredvid mig är amerikan och väldigt så social och pratig. Och jag har ju varit i USA som utbytesstudent, så att jag pratar jättegärna med en amerikan. Tycker det är superkul. Och sitter och småpratar med honom på tåget. Och då blir ju mitt ex rasande. Jag försöker bjuda in honom i konversationen för att han sitter tyst. Och liksom jag märker att han blir på dåligt humör. Men han är ju totalt oengagerad. Och när vi kommer fram till flygplatsen så pratar han inte med mig. Och han... Vi går och checkar in våra väskor och sen så går han ifrån mig och går ifrån mig liksom inne på terminalen och vägrar att prata med mig och vill absolut inte att vi ska åka dit tillsammans och ja, han är rasande på mig då för att jag inte gav honom uppmärksamhet. Och det är ju det är så sjukt så här i efterhand att titta tillbaka på det beteendet. Men han, jag ser ju också att han följde ju med och lämnade in sin väska först innan han verkligen tog ut sina aggressioner på mig. Så han ville ju åka tillsammans. Han ville ju bara att jag skulle böna och be om förlåtelse. Och det gjorde jag ju. Och försökte ju blidka honom. Och jag skulle säga att vår solsemester präglades ju av sånt beteende. Det var ju, han gjorde ju så fler gånger. Han lämnade ju, han låste ju in mitt pass i kassaskåpslådan och tog sitt eget pass. Och sen så gick han därifrån och sa att han skulle åka hem. Och jag sprang ut och letade efter honom och hittade inte honom och återvände till hotellrummet. Och så kommer han efter mig och säger att jag är en hora som har varit ute och att jag inte kan hålla på det sättet. Om jag ska utsätta mig för sådana faror så ja.
Och det är kort in i relationen?
Det är väldigt kort in i relationen. Och jag tror att eftersom allting hade varit så fantastiskt innan så tänkte ju jag att det var mitt agerande som inte var okej. Eftersom han var ju så perfekt. Så att det var ju små saker för mig att ändra på. Det är klart att jag inte behövde sitta och prata med en främling på tåget och inte bjuda in honom. Det kunde jag ju ändra på. Det var ju en ganska liten grej i mitt beteende, även om hans reaktion också är totalt oproportionerlig, ser jag ju nu. Men det var ju väldigt tidigt. Och jag skulle säga att hans agerande började ju otroligt tidigt och eskalerade ju under det första året väldigt snabbt. Och jag, alltså det gjorde ju, jag mådde ju otroligt dåligt.
Har du tänkt någonting på med det här med semester? För att det är ju inte helt ovanligt att börja dyka upp mycket signaler och såna här typer av situationer just på semestrar. Jag jämför också med andra poddgäster där det är de här semestrarna som ska präglas av så mycket glädje. Har du någon fundering på?
Nej, men det är intressant för det har jag aldrig reflekterat över. Men det stämmer ju ganska väl. Och
kanske att man umgås mer.
Ja, kanske att man umgås mer, men också på något sätt så blir ju det, alltså det är ju också, man är ju så beroende av liksom sina omständigheter när man är på semester. Bara så här, passet är en sån grej och det är ett hotellrum och man har en bokning och det är så lätt att ta kontroll över sådana saker också. För mycket av detta handlar ju om nästan maktuppvisningar liksom. Och ett kontrollbehov.
Mm. Var det någonting positivt som hände på den här resan?
Ja, men och det var det ju. För det är ju... Alltså det var, allting blev ju inte negativt över en dag. Utan det var ju positiva grejer 90% av tiden. Och vi hade supermysigt och jättekul på semestern. När vi inte bråkade. Mm. Och så åkte vi ut i djungeln till ett ställe där det fanns apor som man fick mata med bananer. Så det var supermysigt och jättekul. Vi åkte till en väldigt fin strand som låg liksom lite undanskymd, som vik med kristallklart vatten. Det var ju en underbar semester på det sättet. När vi var överens. Och det är ju liksom när det blir, man tror ju att bråken är undantagen, att det är det som är liksom, det tillhör inte relationen, utan det är en parentes på något vis, och att det som är relationen är ju allt det här fina, och bara man liksom kan sluta bråka, bara man kan se till att inte hamna där, så är ju relationen superbra. Man tänker ju att man ska ta ansvar för det och förändra sitt beteende. För det är ju inte världens största grej att inte prata med den där främlingen på tåget. Så att, och allting annat är ju så himla fantastiskt och bra. Det tar ju väldigt lång tid för en att inse att det är på något sätt det fina som är parenteser, som är ett verktyg för att bibehålla kontrollen. Och att det är bråken och de våldsamma, psykiskt eller fysiskt eller sexuellt, det är ju de som är relationen egentligen.
Den här veckan samarbetar Älskade psykopat med Anyfin. Många kan nog känna igen sig i att man stannar i något för att det känns svårt att börja om på nytt. Och det här gäller inte bara relationer. Det kan också gälla gamla lån som man inte sett över på länge, exempelvis delbetalningar med höga räntor. De rullar oftast bara på och det kan kännas lite för krångligt att ta tag i. Och det är exakt därför podden har ett samarbete med Anyfin den här veckan. Anyfin är appen där du kan ansöka om och sänka räntan på dina befintliga delbetalningar, lån eller krediter. Du ansöker genom att ladda ner appen, kopplar upp din långivare och sen tar Anyfin hand om resten. Om du accepterar deras erbjudande så sköter Anyfin flytten från din nuvarande långivare. Du får en tydligare överblick i appen där du ser vad du betalar i ränta, och du kan samla flera lån i en och samma månadsbetalning istället för att ha det utspritt. Dessutom kan du själv välja hur du vill lägga upp det, om du vill betala av snabbare eller sänka din månadskostnad. Men observera, att låna kostar pengar. Om du inte kan betala tillbaka hela skulden riskerar du en betalningsanmärkning, vilket kan påverka möjligheten att hyra bostad, teckna abonnemang och få lån. Om du behöver någon att prata med finns budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se. Så istället för att skjuta upp det, testa och se ifall Anyfin kan sänka dina månadskostnader. Tack Anyfin för att ni sponsrar Älskade psykopat.
Du kommer hem från resan. Du nämnde här innan att det här följdes ju sen av ett år där det bara eskalerade. Kan du berätta om vad hände sen?
Och när vi kommer hem från resan, jag blir väldigt sjuk. Jag blir magsjuk, matförgiftad när vi är på semester. Och när jag kommer hem så är mitt immunförsvar helt utslaget. Jag är yr. Jag har feber. Jag har feber i flera veckor. Och får till slut väldigt hög feber, över 40 graders feber. Och vi åker till akuten, han kör mig till akuten. Och de tar in mig på akuten. Och när jag ligger på ett rum där och har fått dropp och febernedsättande medicin, så anklagar han mig för att vara otrogen. Att jag är sjuk för att jag har fått HIV för att jag är otrogen. Eller vad det nu var. Och jag blir ju rasande och säger åt honom att alltså, du lämnar mina nycklar här och så går du härifrån nu. Det gör han ju inte, utan han stannar ju kvar och vi bråkar. Och sen så får ju han åka hem och jag får vara kvar på sjukhuset ett par dagar, för man vet inte vad det är. Och jag får till slut svar efter ett par veckor att jag har fått ett virus som heter CMV, som kan ligga latent i kroppen väldigt länge och kan liksom blossa upp när immunförsvaret är utslaget. Det är ganska likt körtelfeber. Men det kan ju också vara så att jag blev smittad av det. Och det smittar genom typ saliv. Så då hade ju jag varit otrogen enligt honom. Jag var ju... Ja. Jag hade varit otrogen enligt honom. Så här i efterhand så hade jag ju antagligen blivit smittad av att han hade varit otrogen. Alternativt att mitt immunförsvar blev utslaget eftersom jag blev matförgiftad ganska rejält. Men vår liksom relation präglas ju väldigt mycket av att han anklagar mig för otrohet, vilket jag konstant förnekar. Och han anser att jag också är otrogen om jag pratar med killkompisar, eller att jag har varit otrogen om jag pratar med en kille som jag vet har varit intresserad av mig. Då är det otrohet från min sida. Och jag börjar ju plugga. Jag börjar ju på högskola den hösten. Och hans kontrollerande beteenden eskalerar ju väldigt mycket.
Ni bor fortfarande inte ihop?
Jo, nu har ju han i princip flyttat in i min lägenhet. Och vi umgås ju hela tiden. Så att han har ju full koll på mig och väldigt mycket så svartsjuka och kontrollerande beteenden. När jag börjar plugga då så har vi någon sån insparks- eller nollningsaktivitet. Vi har, vad heter det, speed dating, som man ska prata med folk på programmet. Men de kallar det för speed dating. Inte okej. Om man är en svartsjuk, våldsam partner så är det absolut inte okej att det kallas för speed dating. Tanken var att jag skulle få nya kompisar, men han var ju rasande. Och det var ju en sån väldigt eskalerande grej. Då var han hemma i sin hemstad och vi pratade om detta och han var ju förbannad. Och så slutade han svara i telefon. Och då vet ju jag att det enda som är okej då, det är ju att fortsätta ringa. Så jag ringde ju kanske så 60 samtal utan att han svarade på rad. Till slut så ger jag upp och lägger mig, och sen så ringer han ju mig 1:30, 2 på natten. Och jag blir jätteglad av att han äntligen ringer. Så jag svarar och svarar väldigt glatt med ett hej. Och då säger ju han att jag är ute och festar och att jag är otrogen och att jag är en jävla hora. Och så säger han att han kommer ta livet av sig, och så klickar han mig och stänger av sin mobiltelefon eller blockerar mitt nummer eller vad det nu är. Han slutar svara. Och jag får ju panik över att han kommer ta livet av sig. Så jag ringer ju hans låtsaspappa och säger att han har hotat med att ta livet av sig. Vi måste göra någonting, vet du vart han är? Och hans låtsaspappa säger nej, men ja, det är säkert ingen fara, det är bara något han säger. Och jag känner mig ju inte trygg med det, så jag ringer ju 112 och säger att han kommer ta livet av sig, måste hitta honom, det här är panik. De kör ut med blåljus. Först till hans låtsaspappa som ringer upp mig och säger, hallå, det är blåljus här, vad är det här? De hittar ju till slut honom, han sover ju över hos sin kusin, han har ju inte alls tänkt att ta livet av sig. Och han blev ju jättearg på mig för att jag skickat blåljus efter honom. Och tyckte ju att det var superpinsamt. Men det där har jag reflekterat efter mycket nu när boken har kommit ut. Och jag har läst den, för man intervjuar också en psykolog som heter Maria Grundels, som pratar om att han hittar sånt som är känsligt för mig. Och han liksom prövar sig fram i vad som funkar på mig. Och den här, att hota mig att ta livet av sig, är ju en klassisk grej som väldigt många gör i alldeles för många sammanhang. Det är ju en typ av psykiskt våld och väldigt manipulativt. Och det var en sån grej han testade på mig, men det funkar ju inte. För han var ju väldigt missnöjd med resultatet av det. Så han gjorde ju inte om det. Och det tycker jag är en väldigt intressant grej. Att liksom notera att han testade vad som funkade på mig. Vad som gjorde mig upprörd. Hur han fick ut de reaktionerna från mig som han ville ha. Och här är ett sånt fall där han inte fick det. Det som verkligen funkade på mig, det var ju när han bara försvann. När han drog hemifrån och eller liksom sa att han lämnade mig och så gick han därifrån. Det gav ju mig jättemycket ångest och oro och jag mådde ju jättedåligt av det. Så det var ju ett sånt kort som han gillade att spela på.
Vad gjorde du i de situationerna när han lämnade dig på det sättet?
Jag försökte ju få tag på honom. Alltså det var, då satt jag ju bara ringde liksom, tills han svarade. Men mest av allt så satt jag ju bara och grät och mådde jättedåligt över att han lämnade mig. För jag var jätterädd för att bli lämnad. Så att det är så sjukt att så här, han hittade det som ett kort som funkade på mig. En annan grej som han använde mot mig som funkar jättebra, det var ju att säga att min pappa inte älskar mig eller att jag inte dög eller att ingen liksom tyckte om mig. Vilket de flesta inte vill höra för att man vill bli omtyckt. Men just att det var min pappa berodde ju på att jag och min pappa var så himla tajta. Och jag har haft en väldigt nära relation till min pappa och att han är en väldigt viktig person i mitt liv. Och då var det superbra för mitt ex att spela på det kortet att inte ens din pappa skulle älska dig om han visste vem du var eller hur du är i verkligheten. Så han använde ju de här metoderna för att bryta ner mig. Och mina föräldrar ser ju att jag är en liksom spillra. Jag är ett vrak av den jag har varit. Och ber ju mig komma dit ensam. Och så frågar de sig, men hur är det egentligen? Och jag bryter ihop. Så jag är ju hemma hos mamma och pappa i mitt familjehem och de frågar och jag bryter ihop och så frågar pappa, har han slagit dig? Och då hade han ju slagit mig en gång. Men det tillfället hade ju också börjat med att jag slog honom. För jag kommer inte ihåg vad det var han var arg över, men han var arg på mig. Och så sa han att du är sån jävla äcklig hora. Och jag blev rasande. Och så sa jag, du säger inte sådär till mig. Och han upprepade och tittade mig i ögonen och säger, du är sån jävla äcklig hora. Och jag tappade. Alltså jag har aldrig upplevt något liknande innan eller efter. Jag har aldrig slagit en människa någonsin. Men liksom det är som att jag får en minneslucka tillfälligt. Det svartnar framför mina ögon. Och nästa sak jag är medveten om så har jag slagit honom med knuten näve 2 gånger. Och efter det så slår ju han mig för första gången. Och jag kommer inte ihåg exakt vad som hände den kvällen. Jag vet att han kastar grejer i lägenheten. Han häller ut, liksom, han slänger saker omkring sig. Han häller ut vatten på golvet. Han hugger sönder en tavla. Han slår mig och brottar ner mig på golvet. Alltså mycket grövre än det jag gjorde mot honom. Men så när min pappa frågar mig det så har han slagit dig? Så är ju svaret ja, men jag har ju också slagit honom. Så jag tycker typ inte att hans våld mot mig gills. Men efter det samtalet med mina föräldrar så lämnar jag ju honom ändå.
Hur agerar din pappa på det?
Förvånansvärt lugnt. Jag tror dock att det var väldigt jobbigt för honom. Och han upprepade ju för mig att man slår inte en tjej. Och jag tyckte väl, jag höll väl inte med honom i det. Liksom. Nu idag så håller jag ju med i det att man slår inte någon som är. Man slår inte någon punkt, oavsett vad. Men absolut inte någon som är i ett fysiskt underläge eller i en underlägsen maktposition. Man slår inte ett barn. Alltså absolut inte ett barn. Du kan inte ens slå ett barn för att försvara dig om personen inte... Alltså, så. Man behöver alltid vara medveten om vilken makt man besitter. Så i det argumentet man slår inte en tjej så tycker jag väl att det handlar om makt. maktfördelningen. Men mina föräldrar sa väl typ att men du vet vad du behöver göra. Alltså att jag skulle behöva lämna honom, och det förstod jag ju. Men jag bad ju ändå dem att mitt ex då och hans låtsaspappa skulle komma på middag. Och jag bad ju ändå mina föräldrar om att låtsas som att allting var normalt för en kväll och att jag skulle få göra det efteråt. Och de gick med på det, vilket så, alltså, bra jobbat till mina föräldrar att kunna handskas med den situationen och göra det för min skull. Men sen åker jag hem med mitt ex då, och i hissen så frågar han mig vad det är, och jag bara tittar på honom och börjar gråta, och han förstår att så, det är slut. Och det hade ju varit fantastiskt om min berättelse slutar där, vilket den ju inte gör. Men det där första året eskalerade ju väldigt fort. Så efter liksom, ja, men ett år då, så väljer jag ju att göra slut. Och jag säger till honom att så, om vi ska bli ihop igen så behöver du behöver gå i terapi, du behöver få hjälp med ditt beteende.
Kan du ta några exempel på vad är det som eskalerar och hur förvärras hela relationen under det här året?
Ja, men, och det är ju liksom, i början så var det ju fantastiskt, och sen så blev det ju lite de här upplevelserna när vi åkte på solsemester, och sen så skedde det ju allt oftare och allt grövre. Alltså, att han kallar mig hora var ju på många sätt kanske någonting som jag vande mig vid, för att det skedde oftare och oftare och oftare. Och jag blev ju jättearg i början, men efter ett år så var jag så van vid att bli kallad det, så att jag reagerade liksom inte ens på det. Han kunde ju också liksom, han försvann ju hemifrån och sov borta en natt, utan att svara mig eller säga vart han var och befann sig precis innan jag lämnade. Alltså det var liksom, allting skedde oftare och det blev mycket värre och grövre. Det psykiska våldet eskalerade ju, och han tryckte ju ner mig mer och mer och mer. Kontrollen ökade ju enormt mycket. I början när jag började plugga så var det ju så, kunde han kanske fråga vilka satt bredvid idag? Och sen anklagade han mig för lögner, och sen så var det så, ville han att jag skulle skicka bilder på vilka som satt bredvid mig och bevisa att jag inte satt bredvid någon kille. Och sen så var det något tillfälle där jag skickade en Snapchat där det sitter en man på en stol framför mig, och jag har ingen aning om vem den här mannen är. Jag bara skickade en bild. Och han anklagar mig för att jag är otrogen med den här mannen som jag inte ens vet vem det är. Han hävdar att jag har satt mig där jag sitter bakom den här mannen för att jag vill att vi ska hamna i ett grupparbete tillsammans, för att lärarna brukar dela in oss på det sättet. Och hans så, alltså nästan vanföreställningar eller verklighetsuppfattning förändras ju också väldigt mycket. Och i efterhand så tror ju jag också att mycket anledningen till att han anklagade mig för så mycket otrohet när jag aldrig var otrogen var ju antagligen för att han själv var det. Men jag vet inte ens än idag omfattningen av otroheten. Alltså jag vet inte ens om jag skulle orka engagera mig i det. Men hur otrogen, hur mycket och hur tidigt han var otrogen mot mig har jag nog fortfarande inte riktigt förstått. Jag säger ju till honom att han behöver gå i terapi, och jag har ju kvar hans grejer i lägenheten i där jag bor. Så jag ber honom ju komma och hämta dem. Han vägrar komma och hämta dem. Så jag får tjata och jag hotar med att så jag kommer liksom magasinera dem. Jag ställer dem på ett sånt förrådsmagasin. Ja. Och han blir jätteupprörd på mig, och vi liksom, han bråkar jättemycket om detta, hotar med att ansöka om bodelning och att då min lägenhet som jag köpt skulle vara samboegendom som han ska ha hälften av. Han skriver ganska hemska meddelanden där han trycker ner mig och säger att jag är äcklig och ingen bryr sig om mig och jag har säkert fått HIV för att jag blivit våldtagen av två killar och inte ens min pappa skulle älska mig om han fick reda på all sanningen om mig och mina föräldrar försöker ju stötta mig i detta men jag är ju fortfarande kär i honom. Så vi börjar ses igen.
Kontakten sker via sms och, så där har ni inte blockerat.
Nej, vi hade ju fortfarande kontakt och han berättar ju att han går i terapi. Han träffar en socionom 2 gånger i veckan och att han har fått övningar som han ska jobba på och vi börjar ses igen. Jag letar ju också på svar till varför vi har hamnat där och söker mig själv till så en stödgrupp för kärleksmissbrukare för att jag tänker att så, någonting är ju fel på mig också. Jag måste också ändra mig. Så jag ser ju fortfarande inte liksom ansvarsförhållandet eller jag ser ju fortfarande inte att han är en våldsam man eller liksom abuser är väl ett bra ord. Jag vet inte riktigt hur jag ska översätta det.
Men vad var det som du tror fick dig att inte se det? Har du funderat på det? Det är en svår fråga.
Ja, det är en jättesvår fråga. Och jag, alltså det är ju så, det är så himla enkelt när man ser våldsamma personer i media till exempel. För att så här, ja, men det är en våldsam man. Men när man själv är i den relationen så är han kanske, han hade varit våldsam en gång mot mig fysiskt. Det psykiska våldet fattar jag ju inte ens att det var psykiskt våld. Plus då att man ser alla de här andra aspekterna av en person som gör att man har svårt att sätta en sån stämpel på att så här, okay, men det här, det går liksom inte att säga att det här är bara en våldsam man. Som man kan göra om du läser en person i nyheterna. För du vet också att det här är en känslig person. Det här är en person som kanske bär runt på sina egna trauman. Det här är en person som också är superrolig och superkärleksfull och superromantisk all annan tid. Så människor i verkligheten är ju väldigt komplexa och har ju också, alltså även de största svinen har ju också fina sidor. Och de fina sidorna är ju mycket lättare att tänka att det är sanningen. Jag tänkte ju att han kan ju inte hjälpa att han har svårt att hantera sina känslor. Och jag slog ju faktiskt honom först. Så jag kan ju också inte säga någonting. Så det är så, det är ju inte svart eller vitt. Verkligheten är ju inte det. Även om det hade varit jättemycket lättare om den var det. Så jag tror att det bidrog väldigt mycket till att jag kunde inte säga att stämpla honom som en svart liksom, för att han var kanske mörkgrå. Så det tror jag liksom var orsaken bakom det. Och jag tror att det är det för väldigt många andra, för att man ser alla de här fina sidorna. Och de har väldigt stor påverkan på hur du ser en annan människa. Och det är ju bara titta på vilken relation som helst där en person kanske beter sig illa när den är arg. Vilket är väldigt många. Alltså de flesta människor kanske säger dumma saker när de är arga. Men då säger man ju att den personen är nästan alltid snäll. Men han säger dumma saker ibland. Det är ju sällan du säger det. Det är en dum person. Fast man kanske är en dum person om man säger saker om man för att såra en annan människa. Så jag letade ju efter fel på mig själv. Och orsaker i mig själv till varför vår relation var dålig. Men eftersom han då går i samtalsstöd så börjar vi ses igen. Och då, det är ju liksom fas 2. Och då går ju saker kanske inte riktigt lika snabbt. Men vi börjar ses igen och hans liksom narrativ är ju då att jag har lämnat honom så han känner sig osäker på mig. Så nu behöver jag bevisa för honom att jag är kär i honom och att jag vill ha honom och att han kan lita på mig. Vilket är sjukt. Men då ska ju jag liksom laga vår relation ensam. Och han är ju nästan otrogen mot mig. Alltså nästan öppet otrogen mot mig med argumenten att så, jag vet inte vart jag har dig, jag vet inte, du lämnade mig. Och jag, alltså det, ja, det är så sjukt det som hände. Men då när vi ses igen, jag mår psykiskt jättedåligt under den här. Alltså när jag lämnar honom så mår jag också så otroligt dåligt. Och tänker ju dagligen på hur jag ska ta livet av mig. Och att vara med honom dämpar ju de tankarna. Så det bidrog ju också antagligen till att jag började träffa honom igen. Men då snapchatar ju han med sin socionom, det vill säga hans samtalsstöd. Och jag tycker att det är konstigt. Och jag ber dem att få läsa vad de skriver till varandra och han vägrar. Så jag tar ju telefonen när den ligger på ett bord eller så och springer in och låser in mig på toaletten. Och då springer ju han efter och sparkar i dörren. Och jag vågar ju inte vara kvar där inne. Så jag går ut och ger tillbaka telefonen till honom. Och då är jag minns inte ens hur liksom, vi tar oss därifrån. Men sen så minns jag bara att jag ligger på rygg i soffan med hans händer om min hals. Och jag mådde så dåligt under den tiden. Så då tänkte jag så här, ja okej, men nu dör jag. Ja men, vad skönt. Ungefär. Och han är ju otrogen mot mig med den här socionomen. Får jag ju också reda på. Och med andra tjejer också. Men han lyckas ju alltid manipulera mig. Och få mig att dels inte tro på de här tjejerna som kontaktar mig och berättar det. För att han säger att hon är besatt av mig. Och hon är ute efter att förstöra mellan oss. Och hon är psykiskt sjuk. Många sådana liksom beskrivningar. Och jag vet inte, jag vill ju tro på honom. Så det är väl därför jag tror på honom också. Antagligen så fattar jag ju att mycket av det han sa var lögn. Men jag ville ju att det skulle funka. Så att jag anstränger mig ju ändå för att det ska bli bra. Och vi köper ett hus ihop. Så jag säljer min lägenhet. Och jag lägger in alla pengar i huset. Och så är dealen muntligen att han ska betala för renoveringar. Upp till det värdet som jag har lagt in i kontantinsats. Så vi köper ett hus en bit utanför stan. En ganska bra bit utanför stan. Och jag blir mer och mer isolerad. Jag slutar ju prata med mina föräldrar. De konfronterar ju mig varje gång vi ses och säger, men ser du inte att han är inte bra för dig? Och det här är liksom inte en bra relation. Och jag orkar inte bråka hemma och med min familj. Och han blir ju också upprörd över att jag har kontakt med dem och inte tycker att de beter sig schysst. Så han liksom pushar ju på där och äggar ju på mig att inte prata med min familj. Så jag säger upp kontakten med mina föräldrar. Eller försöker, de vägrar ju acceptera det, vilket jag är väldigt tacksam för. Men jag ber ju dem dra åt helvete. Och jag blir ju väldigt isolerad där i vårt hus. Men huset var byggt slutet på 70-talet, så det var en sån tegelvilla, suterrängvilla som ser ut som, ja men de flesta, väldigt många svenska villor. Men det är sjötomt, det ligger på en ö, så det är sjötomt, väldigt fint läge med utsikt över vattnet. I princip allt i huset är original från när det byggdes, så att det är ju skottskrut, det är heltäckningsmatta på nedre plan. Köket är liksom orange, så vi tänker ju att vi ska renovera det här. Men läget är ju fantastiskt där. Det var väldigt så lugnt och tyst, alltså lantligt, fast det fanns ändå tillgång till storstad. Så. Det var väldigt liksom, det var en mysig plats. Men nu med ögon i Backsvägen så känns den ju kanske också väldigt ödslig. Närmsta grannarna var ju två sommarhus eller sommarstugor. Så att under stor del av året så var man ju ensam där. Vilket kan vara fantastiskt härligt med rätt förutsättningar. Men med min ex-sambo var det kanske fruktansvärt istället. Men det var väldigt så, men tallar och det sluttade ganska mycket ner mot vattnet, så att huset låg ganska högt, så att det var väldigt så jättefina omgivningar och mycket skog och natur i närheten. Idylliskt på många sätt och vis.
Flyttar ni in där nu?
Mm. Vi flyttar in där. Vi börjar med att renovera ett sovrum och renovera köket. Och lägger nya golv och klinker i hallen. Så att det blir så, ja, men flera fräscha rum som man kan bo i. Och så ska vi renovera och bo samtidigt, helt enkelt. Vi flyttar ut hit och jag har ganska långt till jobbet. Men han har ju betydligt mycket närmare till jobbet. Och jag jobbar ju under den första tiden, men sen så säger jag upp mig och går tillbaka till att plugga igen. Och då pluggar jag en del på distans. Och sen så har vi ju, eller jag har ju också skaffat en hund då under den tiden som vi inte var ihop, så skaffade jag en valp. Och han flyttar ju också med ut i huset och det är ju superhärligt att få vara där med hunden och gå ut i skogen och ha det väldigt mysigt på det sättet.
Men den här tiden kantas ju av en väldigt våldsam och destruktiv relation nu, också med all den här isoleringen och kontakten med dina föräldrar som nästan är utebliven.
Precis, och jag blir ju mer och mer isolerad och har mindre kontakt med vänner och absolut nästan ingen kontakt med familj. Och samtidigt så eskalerar ju våldet successivt. Efter det strypgreppet där på soffan så tar det ett tag. Och nästa grej som händer är att han blir arg på mig. Vi håller på att ställa upp en hundrastgård i trädgården så att hunden ska kunna vara ute på dagarna när det behövs. Och han blir arg på mig för att jag inte är tillräckligt tacksam över att han hjälper mig med detta. Så han har liksom ett gäng som metallpinnar i handen som han kastar på mig. Och en träffar mig under ögat och en träffar mig på låret. Och jag får blåmärken. Så jag har ett blåmärke i ansiktet som jag går med och har det till jobbet. Och folk ser ju det och frågar om vad som har hänt. Och jag ljuger och säger att jag lekte med hunden. Men sen så ska jag på en baby shower hos min kusin. Och jag försöker sminka över det här blåmärket så jag har foundation på mig. Och jag lyckas ju inte sminka över blåmärket, så jag får ju en kommentar sen från pappa som har fått höra det här på villovägar att jag hade ett blåmärke. Men han, mitt ex då, blir ju också rasande på mig för att jag hade foundation på mig. För då var jag ju en hora som hade foundation på mig, och det får man ju absolut inte ha i hans ögon, för då är man en hora. Helt enkelt. Och han var inte ens intresserad av att lyssna på någonting jag sa. Han kunde liksom inte ens föreställa sig att det handlade om att jag försökte skydda honom. Så det känns ganska ironiskt. Men det dröjer liksom mellan slagen i början. Eller mellan det fysiska våldet. Och jag kan inte, efter den här liksom incidenten där han kastar tältpinnarna på mig, eller, så kan jag kan inte minnas vad som kommer näst. Och jag kan inte minnas. Jag minns inte ens alla tillfällen där han var fysiskt våldsam.
Men du började då skriva ner saker. Mm. Kommer det långt? Alltså ungefär vilket tidsspann handlar det här om? Mm. Hur länge är du i det här?
Efter 2 år så började det ju eskalera ganska mycket.
Efter att ni har gått tillbaka till varandra? Mm.
Och efter att vi flyttat ut i huset så blir det ju också mycket, mycket värre. Så hösten därpå, efter 2,5 år, då trappas ju våldet upp ordentligt. Och jag... dels så trappas våldet upp ordentligt och han sparkar mig vid ett tillfälle. När jag har liksom krupit ihop vid ytterdörren så sparkar han mig på armarna. Så jag fick ett ganska ordentligt blåmärke och då tänkte jag att han kommer sparka mig i huvudet. Och då, det kommer inte jag överleva. Det är då jag kommer till den här insikten att jag kommer dö här. Det finns liksom inga alternativ. Att antingen så kommer han döda mig eller så kommer jag ta livet av mig. För jag står inte ut med detta.
Och följ Älskade psykopat på Instagram. Vill du vara gäst i podden? Maila emily.olson@bauermedia.se. Emily stavas med E-M-I-L-I-E. Men det går också bra att skicka till en på Älskade psykopats Instagram.
Podplay, en del av